Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Ett riktigt kanonavsnitt med Kevin Haglund. Han är ju en av världens bästa innebandyspelare och den nya svenska stjärnan. Det är han som är en av nyckelspelarna i svenska landslaget och i Kalmarsund som jagar sitt första SM-guld. De gick ju till SM-final tidigare det här året. Kevin, han har ju spelat tre finaler det senaste halvåret. Han har spelat VM-final, han har spelat SM-final, han spelade ju final i USA i World Games. Vi pratar om hans karriär och mycket annat. Jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet direkt. Ett riktigt kanonavsnitt. Då hälsar jag Kevin Haglund välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans här, men vi börjar med ditt namn, Kevin Haglund. Det är ju ett typiskt svenskt namn, men berätta, du är ingen helsvenne va?
Nej, men det stämmer. Mormor och morfar är födda i Turkiet och jag är halvasyr.
Ja, du har en dans som du har plockat fram ibland. Berätta.
Ja, men det är en assyrisk folkdans som det dansas flitigt med på bröllop och olika typer av fester. Och ja, jag körde väl igång den som för skojs skull bara när jag började i AIK. Men så blev det lite liv kring den och så jag håller fast vid den.
Ja, det var väl ett hattrick du firade med den här dansen, eller?
Ja, men det stämmer. Jag tror att det var en av dem, om det inte var första hemmamatchen kanske, som jag körde den med musik och lite sådär. Och ja, men jag gjorde ju hattrick och det blev tre danser. Det var en längre version då. Jag kortade ner den lite idag. Men ja, vi låg ju under och förlorade med 7-3. Så det var lite livat kring det, men målen ska firas.
Ja. Du kommer från Södertälje.
Stämmer. Berätta. Bra.
Ja.
Nej, men uppväxt, jag född och uppväxt i Södertälje. Första flytten från Södertälje var ner hit till Kalmar. Så när jag spelade i AIK så pendlade jag från Södertälje. Så Södertälje kille.
Ja, berätta om uppväxten.
Ja, nej, men det har alltid kretsat kring idrott. Så jag skulle bli hockeyproffs och jag skulle bli... Det är lika bra som Linus Widell och spela i Södertälje. Det var mitt mål liksom, och mitt idrottande. Nu är ju Linus Widell tillbaka i Södertälje, så att cirkeln kanske är lite halvsluten då. Men så jag höll på med hockey. Satsade väldigt hårt på det. Spelade fotboll på somrarna för att ha lite konditionsträning till hockeyn. Och innebandyn var väl också lite mer så här, hade nära till hallen och det var bra teknikträning till hockeyn. Så att, ja, men egentligen fram till jag var, om det var 14-15 där, så kretsade allting kring att jag skulle bli hockeyproffs.
Ja, vad skridskoåkningen fanns, allt fanns eller var...
Ja, alltså det var väl skridskoåkningen som var svaga sidan. Så var väl ganska duktig om jag får säga det själv. Men det var, ja, men hade vi inte riktigt snabbaste farten under grillerna. Så.
Nej. Nu med alla poplag i hockeyns högsta serie. Vi har ju, kartan har ju ritats om egentligen under din uppväxt. Jag menar, nu har vi lag som, vad har vi, Linköping, Växjö och ytterligare några lag. SSK var ju ett klassiskt lag tillsammans med Mord och lite andra, och Björklöven och sånt här. Så det är lite tuffare helt enkelt att ta sig till högsta serien i ishockey.
Ja, men så är det verkligen. Förut när kvalserien fanns så var det ju större möjligheter och man hade lite mer tro på det. De hade ju en säsong de skulle utöka SHL och ja, men fler lag än någonsin skulle gå upp och färre lag än någonsin skulle åka ur. Och SSK satsade upp stort och man var ju tippade att vinna serien. Men åkte ur till Division 1 istället och ja, det beskriver väl Södertälje så på bästa sätt. Man är hoppfull, men det brukar sluta så där. Men ja, vi är hoppfulla i år igen.
Ja. Men hur känner du? Vem är du? Är du? Jag menar, du har rötter från som inte är svensk. Känner du dig som 100% svensk eller 50% eller vad?
Nej, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Så jag brukar väl säga att jag är liksom halvsvensk och halvasyr så om någon frågar. Det är ingenting jag liksom. Ja, men jag säger inte att det är varken det ena eller det andra. Så, men ja, Kevin Haglund som sagt, det kanske inte säger något annat än svensk. Så man brukar inte få så mycket frågor. Det är väl blivit lite mer nu när man dansar till den typen av musik. Det är väl klart att man liksom under uppväxten har präglats av... Ja, men jag har jättemånga kompisar som är... Ja, assyrer eller araber och syrianer och liksom. Så att jag är uppväxt med den kulturen och ja, men halva släkten, det är den typen av bröllop, det är den typ av julaftonar och ja, men maten och så vidare. Och jag är väldigt tacksam att jag har fått liksom båda delarna.
Ja, det är ganska många som har den bakgrunden som bor i Södertäljeområdet.
Ja, men så är det verkligen. Jag vet inte exakt vilket årtal det började så, men det var väl i svängen där morfar kom hit och ja, men det blir väl det naturliga steget att ja, men om nästa generation ska flytta så flyttar man dit man redan har släkt. Så Södertälje är ju verkligen så platsen för syrianer och assyrer.
Ja, vad tyckte han om Sverige när de kom?
Nej, men jag tror han tyckte det var väldigt bra. Så han var och jobbade i Schweiz och sådär innan. Jag tror att han hade det bra i Turkiet också. Så det var ingen flykt hit. Men jag tror han trivs bra. Han har ju ändå stannat här i bra många år. Så.
Ja, är det någonting han har blivit lite svensk? Vet du det eller?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Han har fortfarande lite... inte den bästa svenskan fortfarande. Även om han är... Han går att förstå till 100%, men det är alltid roligt när han skriver efter matcher och sådär och ska skriva bra jobbat, men det blir bra eller lite roliga meningar kan man få sådär och det är bara kul.
Ja, vad tycker han om innebandy då?
Nej, men jag tror han tycker det är kul, men sen är han väl inte en live-tittare så. Han kollar en del text-tv och följer den vägen, men... Nej, han tycker det är kul att kolla när det blir tv-sända matcher och sådär. Han brukar vara hemma hos familjen och kika sådär.
Jaha. Ska vi prata lite om hur allt började? Du började ju med innebandy väldigt tidigt i... Vad heter de? Liston Hill?
Liston Hill, ja. Stämmer bra det. Jag var 5-6 år när jag började där. Den föreningen finns inte idag och jag tror inte den fanns jättelångt efter jag började spela heller. Jag vet inte om de hade här lag i division 3 kanske. Sådär. Och jag minns att tränaren tyckte det var bra att hålla klubban med en hand. För då slapp man hålla på och byta fattning och så vidare när man skulle skjuta, när man skulle passa. Så det var väl inte bästa nivån på grejerna. Men samtidigt så Hampus Arén har ju också Liston Hill som moderklubb. Och han springer med en hand. Så att, ja, han kanske tar åt sig därifrån.
Ja, det är ju ganska häftigt. Två killar som är världsmästare som har den klubben som moderklubb då.
Ja, nej, men det, nu finns ju inte den kvar som sagt, men det är klart att det är stort och de som har varit med och grundat den och så vidare känner nog en, ja, men, liten stolthet över att ha, ja, men ändå två av 18 utespelare, ja, som har Liston Hill som moderklubb.
Mm. Men sen blev det en annan klubb under många år.
Ja, jag spelade i Telge SBK i stort sett hela, ja, det var ju hela, alla ungdomsår och ja, men började med lite division 3, tre matcher, division 2 och så fick jag, ja, en och en halv säsong i division 1 också innan jag gick vidare.
Ja. Var ert ungdomslag hyfsat eller?
Ja, men vi var väldigt duktiga. Vi vann Storvretacupen och vi vann den här kuppen i Falun 3 år i rad och lite sådär. Men ja, när det var juniorallsvenskan eller Newbody Cup som ändå var lite SM så lyckades vi aldrig riktigt när det vankades semifinal och final. Vi åkte ur i semifinal 2 år i rad tror jag, om jag minns rätt. Men ja, men Oskar Sett spelade jag med. Han spelade i Linköping. Sen har vi några duktiga som har spelat i allsvenskan och sådär. Så att vi hade ett väldigt bra lag.
Mm. Och tränare under den här perioden, det var din pappa?
Stämmer bra. Har väl haft honom nästan alla ungdomsår fram till juniorallsvenskan började. Vi bodde väl kanske 50 meter från hallen så att, det blev väldigt mycket extra träning och sådär. Även om jag satsade på hockeyn så gick ju ändå ganska hårt för att vara bra i innebandyn också. Så.
Ja. Hur kom det sig att han var tränare?
Men när vi började i det laget så vet jag att han fick frågan om att vara lagledare eller sånt, bara hjälpa till. Och sen var tränaren borta någon gång och då fick han frågan om att hoppa in och sen körde de tillsammans och så fortsatte han väl på det spåret.
Ja, det är ganska smidigt för dig då att spela första femman, skjuta alla straffar och alla frislag, eller hur var det?
Ja, exakt. Jag glömmer inte lagkapten också.
Just det.
Ja. Nej, men det, jag tror att jag hade haft, ja, men tyckte det var jobbigare ifall jag hade varit sämre. Så jag var ju en av de bästa i laget på den tiden och det var liksom, ja, jag fick inga fördelar av att vara hans son. Det var snarare som att det var tuffare och för att han ville visa att han inte gav mig några fördelar.
Lärde han er något då?
Jo, men det måste han ha gjort eftersom att vi ändå var så bra som vi var då och många spelare har tagit sig vidare och vi började ganska tidigt med liksom detaljer som frislag och uppspel och försvarsspelet. Vi jobbade mycket på liksom att verkligen bli bättre som lag. Serien i sig var, vi var verkligen överlägsna i Sörmland så det var nästan löjligt att spela vissa matcher. Motståndarna jublade om de gjorde mål bara och så vann vi med 14-1 liksom. Så vi var ju tvungna att liksom hitta våra vägar och kom det upp någon bra spelare, någon annat lag så gick de till oss och ja, det blev verkligen att vi var ensamma om att vara bra.
Ja. Spelarna är mycket turneringar. Hur såg träningarna ut? Vad gjorde ni?
Ja, om mitt minne var så bra. Jag kommer faktiskt inte ihåg något träningsupplägg om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Men vi åkte på en hel del turneringar och med många spelare fick chansen högre upp. Vi var väl säkert upp mot 10 som spelade med 97-laget och mötte bland annat Nykvarns 97-gäng som var väldigt bra på den tiden. Och vissa fick ju testa ännu högre upp. Jag vet att jag åkte på någon turnering i Tjeckien med 95-laget. Jag kanske inte var riktigt redo. 96-erna kanske det var. Men jag var Ja, men det var ju den åldern där de verkligen hade hunnit växa till sig, och det hade inte jag hunnit göra. Så det var tufft men lärorikt.
Ja, flög du som en vante eller?
Ja, men så var det verkligen. Och det var, ja, men man var fortfarande rädd när backarna laddade för slagskott, ville man inte bli träffad av bollen. Nej, så att det har väl hänt lite sedan dess.
Ja, vad lärde du dig av det då?
Nej, men man lärde sig väldigt mycket av att liksom, ja, men man fick jobba mycket hårdare. Man fick tänka till, man var tvungen att bli smartare hela tiden och anpassa sig. Tills, ja, men, ja, jag har ingen muskelknutt idag, men jag orkar springa mer och kan stå på mig ännu bättre. Så sen är det klart att det är ett helt annat spel från ungdomsinnebandyn, men man fick jobba i underläge och man fick lära sig inte att ta någon skit.
Du engagerade också i klubben. Du var inte bara spelare. Du ställde upp som ungdomsledare och allt möjligt. Eller vad gjorde du under de här ungdomsåren?
Nej, men jag var med och coachade. Eller, ja, till och från så var jag runt på olika träningar. Så jag har alltid gillat att liksom ge tillbaka. Och redan då så var jag med och körde en hel del med pojka 03-laget faktiskt. Och var med på många av deras träningar. Jag var med och stötte upp damlaget om de behövde några extra spelare. Det var ju bara kul att kunna hjälpa till.
Mm. Du gjorde 10-11 år i klubben där. Men avskedet blev ju lite tråkigt. Kan du berätta?
Ja, men det var en tuff period, eller det var väl ganska komplicerat. Det började väl med egentligen att, ja, där och då så hade jag ju börjat satsa på innebandy fullt ut, och det var det som gällde. Och då vankades det U19 VM kommande säsong, och många andra spelare som jag konkurrerade med hade testat på spel högre upp. Jag hade gjort jättebra i division 1 under starten av den säsongen, och ja, men jag fick frågan av Strängnäs att spela med dubbel licens hos dem. Och det lockade, och jag ville verkligen liksom, ja, men, testa på det för att, ja, men, stärka mina aktier ytterligare inför U19 och sådär. Då var vi på DM i Nyköping, och då förklarade jag det här för tränarna och sådär. Ja, då fick jag inte spela mer under den turneringen, och jag fick sitta själv med fyra vuxna. Och ja, det var ett tufft samtal för mig som ensam och ändå relativt ung. Det jag egentligen bara liksom ville testa spel på högre nivå, dock var kvar då, på dubbellicens med Tälje fortfarande. Men den tiden, det är många år sedan, och det är väl ingenting jag ältar idag. Så, men jag har ändå kunnat driva mig framåt till att visa dem som satt vid det bordet att jag platsade och att jag höll liksom.
Mm. Inte helt ovanligt att en sån situation kan uppstå. Jag tänker för en förening att man får lite panik och kanske inte vet hur man ska hantera det. Har du någon förståelse att de reagerar som de gjorde, eller hur tänker du?
Ja, nej, men jag kan förstå att man liksom, ja, men som den säsongen var min första hela säsong i division 1, och jag tror jag ledde interna poängligan då, och det hade verkligen gått hur bra som helst. Så jag kan förstå ju deras liksom synpunkt att de vill ha kvar mig för att hjälpa laget. Jag kommer inte ihåg exakt vad som var sagt, liksom hur mycket jag skulle missa och hur själva upplägget såg ut. Men det var själva grejen att, ja, men, bli petad där i Nyköping och sitta och, ja, men, försvara mig själv, ja, mot fyra vuxna. Men det var den biten som var det stora problemet egentligen.
Ja. Sen ironiskt sett så var det väl också något strul att du inte kunde gå på ett sånt avtal för att eran klubb var uppdelad i två klubbar, eller det var någonting, eller hur blev det?
Ja, jag minns inte det där, men ja, det blev ju Salem till slut i den vevan. Och nej, jag är ledsen, jag får inte fram de exakta detaljerna, men det kan mycket väl ha varit så.
Ja, men sen blev det Salem då. Och ja, de jo, är
nu,
ju... De
nu
är
kommer ju, jag på lite.
Ja, nu kommer du på.
Ja, nu kommer jag på lite. Ja. Grejen var att vi slog ihop JAS-lagen den säsongen. Så att vi hette Salem Tälje. Och vi hade ett jättebra lag och så vidare. Men då var det att jag kunde inte spela för Strängnäs samtidigt som jag spelade i Salem Tälje. Då var det typ att man var i tre föreningar samtidigt. Så det var nog där var ja, problemet då. Och jag ville ju verkligen spela kvar i JAS-laget. Jag prioriterade det väldigt högt då.
Ja. Hur gick det för er med JAS-laget då?
Oh, ja, men vi krånglade till det på innebandyfesten.
Det gick inte bra?
Nej, det gick inte bra. Det borde ha gått mycket bättre om man ser till att... Ja, men det var jag, Hampus Arén, Viktor Wettergren, Karl-Johan Alroth och... Ja, det är väl fler som jag inte kommer på nu. Med Pelle Hansson som spelade i Strängnäs. Och vi hade ett otroligt bra lag. Gustav Adell och Albin Hedstål. Jag kan inte fatta än idag hur vi inte bara åkte dit och tog guld och åkte hem direkt.
Ja, vilka vann?
Jag tror Jönköping vann det året. Mm. Vi förlorade en måste-match i gruppspelet mot RIG.
Det är ju i de här junior-SM och ibland kan det vara sjuka marginal, små marginaler som avgör om man... Hur långt eller inte. Jag har varit med om det genom årets lopp. Att det har varit otroligt små marginaler. Men Salem. Om man inte kommer från Stockholmsområdet så vet man inte vad det är för något. Vad är det?
Ja, det är en liten håla. 15 minuter utanför Södertälje. Eller norr om Södertälje. Söder om Stockholm då, om man kommer från det hållet. Ja, men som har lyckats fostra otroligt många, många bra innebandyspelare de senaste åren. Har verkligen vågat satsa på unga och tog sig upp i Allsvenskan några säsonger innan jag kom dit. Och, ja, när det här konceptet liksom hela tiden ge unga chansen och så lyckades, så lockade det ytterligare talanger från närområdet.
Mm. Men vad många inte vet är ju att du debuterade i SSL med Pixbo Wallenstam.
Mm. Ja, det är faktiskt inte många alls som vet. Det hade de koll på i utvisningsbåset när jag var nere i Pixbo med Kalmarsund faktiskt. Men jag hade ju Niklas Helstål som tränare i Salem och han var... Ja, han gick ju till Pixbo och coachade dem. Och då var det ännu tajtare in på U19 och ja, men fler hade testat på SSL och jag ville också göra det. Och då var det väldigt nära Storvreta faktiskt från en början. Men Storvreta ville att ja, men utgångspunkten skulle vara deras verksamhet och att det skulle bli Salem den tid som fanns över. Och det ville ju Salem inte gå med på, vilket är förståeligt. Men då hittade vi en bra lösning med Pixbo, även om det var en bit att åka såklart.
Ja, berätta, hur länge tillhörde du Pixbo?
Det blev faktiskt bara en match med Pixbo. För jag skadade foten ja, någon vecka efter jag spelade första matchen med Pixbo. Så att jag fick frågan samma dag tror jag. Det var många, många bortfall. Jag vet att Östholm var borta och vad heter han? Malmström var borta också. Som hade ju knappt något lag. Fick jag bara samtal. Ja, vill du spela match ikväll?
Samma dag?
Ja, jag fann att det var samma dag.
Och var befann du dig och vad var matchen?
Ja, matchen var Göteborg. Så att jag fick ju sätta mig på tåget. Förklara snällt för läraren att ja, men jag måste åka för jag har match. Ja, jag är någon bortamatch. Nej, det är hemmamatch. Men i Göteborg. Så att jag fick sätta mig på tåget. Och så kom jag ju direkt till matchhandlingen då. Och hälsa på grabbarna och sen var det bara in och köra. Och ja, jag fick spela på 2-5 den matchen. Så det var in i hetluften direkt.
Ja, den är ju helt sjuk. Så få en tröja, prova den. Och sen gå ut och spela i SSL. Och på 2-5 också. Så det är inte så att man satt där och käka knopp direkt. Utan...
Nej, men precis. Så du vet att ja, men vi gick ju på 3-5. Men sen i förlängningen så... Ja, men skulle vi gå ner på 2 och då, ja, jag tog väl för givet att jag inte skulle spela, men så så skulle jag spela, och då var det nästan så här. Men jag minns att jag satt nästan och skämdes över de som fick sitta istället. Där kom jag från ingenstans och de visste knappt vad jag hette, och så var jag inne och spelade liksom.
Men då gick det hyfsat då?
Ja, men helt okej. Okay. Jag var otroligt nära och stänkade väl helt öppet mål, och Oskar Hovlund rädda med skaftet.
Ja, det är otroligt kul att höra om din karriär hittills. Det är ju mycket kvar att uppleva, men det är också massa märkliga saker som har hänt runt din karriär hittills. Det var väl i AIK här, så var det väl en bil som brann upp innan en träning. Berätta, vad hände?
Ja, det är väl en av mina sämsta dagar i karriären. Jag brukade åka kommunalt till Solnahallen. Men just den dagen så missade jag tåget och var tvungen att ta bil. Så skulle jag hämta Jonte Hjelm hemma hos honom i Huddinge. Och på vägen dit så det snöade, det var väldigt kallt ute. Men jag såg att det rök lite från motorn. Men tänkte inte mer på det. Jag tänkte väl bara att ja, det är kallt ute och bilen är varm typ. Men det blev varmare och varmare i bilen. Tog av mig jackan, tog av mig tjocktröjan, satt i t-shirt där. Och det var väldigt varmt. Sen när jag kom fram utanför hans hus så gick jag in och så sa jag att jag tror att det ryker från min bil. Då kom hans pappa ut för att kika, öppnar upp motorhuven och då fick ju lågorna syre. Och så var det inte mycket kvar av den bilen sen.
Nej. Var det samma dag som du också fick hjärnskakning när du slog i huvudet i någon källartak eller något sånt där?
Ja, det stämmer bra. Jag hann få ut mina innebandyklubbor ur bilen. Fick ut ett bilbatteri som också låg i bilen. Så när jag kom hem, det blev ju ingen träning. Så när jag kom hem så skulle jag bara lägga ner det här batteriet i källaren istället för att ha det ståendes i lägenheten. Ja, då skulle jag springa upp för trapporna, men första trappsteget följde liksom inte med det var platt. Så jag springer upp där och dunkar upp huvudet i taket, och det var den säsongen.
Ja. Ja, det låter ju helt galet. Det är nästan som man tänker, har det inte varit bättre att sagt att du bara ville gå ut med polarna och gå på bio än att dra hela den här rövarhistorien? Nej, men det, jag har fått bekräftat att det här har hänt, så att
jag vet att Binge, eller det var många spelare som hörde av sig efter träningen när Binge drog frånvaron innan och sa att Kevin kommer inte för bilen brann upp. Det var inte så många som trodde på mig då. Han trodde inte på mig heller till en början för den delen, men jag fick förtydliga att jag kommer inte för bilen brinner.
Nej. Och sen finns det en historia om att du drack Coca-Cola under, var den på en utvisningsbänken?
Ja, men det stämmer. Det har jag kört. Det har blivit en hel del Coca-Cola genom åren. Började väl egentligen med uppe i AIK efter träningarna, så köpte jag alltid en cola av vaktmästaren. Och så tog jag med det när jag åkte kommunalt hem. Men Binge var ju skogstokig på vaktmästaren och tyckte han skulle sluta sälja till mig. Men då började jag plocka med eget istället. Sen kommer jag inte ihåg hur det började. Liksom. Det var ju FBC det började med att köra på utvisningsbänken. Bobban, en härlig kille som jobbar ideellt här med mycket runt omkring matcherna. Alltid ställt fram en cola till mig när jag blev utvisad, och sen har det uppmärksammat så. Så jag har även fått det på vissa bortamatcher till och med. Så det är lyxigt.
Ja, det enda som saknas då, det är en fet kebab, eller?
Ja, det vore ju verkligen drömmen. Det hade varit fint att få lite kebab i periodpauserna faktiskt. Det är det bästa jag vet.
Ja, berätta. Hur är en perfekt kebab då?
Nej, men en perfekt kebab, det viktigaste är ju helt klart såsen. Och det är inte många städer som får till det. Kalmar har inte lyckats fullt ut än på de ställen jag har testat. Men Södertälje har ju, som alla vet, den godaste kebaben. Så man är uppväxt med mycket kebab.
Ja, finns det något speciellt ställe som
Nej, jag har lite olika ställen faktiskt. Beroende på om man ska ha pizza, tallrik eller kebab med bröd. Men kebabpalatset kan jag väl slänga in som... Där har de fina kebabpizzor om man är sugen på det.
Ja, nej, men det är ju många som, gillar kebab i det här landet. Och även jag själv. Men hur många blev det som värst i månaden då?
Oj, ja, nej men någon gång i veckan när jag bodde hemma var det väl, men när jag flyttade till Kalmar så, och bodde själv första året, så blev det extremt mycket kebab. Då var det nog, ja, jag vågar väl säga 4 gånger i veckan i alla fall, så blev det kebab.
Okej, okay. Innan träning och match eller efter eller vad?
Nej, både det var innan träning och innan match, och det var, det kunde ta med på bussen och ja. Ja, det var väl lite väl mycket kebab så för att kallas elit kanske.
Ja, ja men vad jag förstår här så är du är lite småkänd för att ha bedrövlig mat, inte matkonto men med maten. Det har inte varit din starka sida historiskt sett eller?
Nej, det har det inte varit. Jag vet inte, jag är väldigt petig med vad det gäller mat. Jag äter ingen fisk och ja, ingen svamp, och det är svårt med såser och det är liksom... Nej, jag är väldigt så. Väljer noggrant vad jag stoppar i mig, och då vet jag ju att jag gillar kebab, och då har det blivit kebab lite extra.
Men du vet om att man blir smart av att käka fisk. Det sa de i alla fall till mig när jag var liten.
Ja, det kan ju förklara ett och annat så. Nej, men det är faktiskt en punkt som jag önskar att jag var bättre på. Det är samma, man kan ju käka lite tabletter och sånt om man inte äter fisk. Men nej, inget sånt hittills.
Du var i Prag och spelade, och då hamnade du i... Ja, det hände något med Måns där, målvakten som är ny i Storvreta.
Ja.
Berätta, vad hände?
Nej, men Binge gav mig en hint om att målvakten hade hett temperament och att jag gärna fick testa det. Och ja, Måns skulle kasta ett utkast och jag slängde ut benet och gjorde kroppen på Måns. Bara han ställde sig upp och typ lyfter upp mig i luften. Jag hade inte mycket att säga till om där och då, men vi har ju fått några fler duster.
Ja, vad hände då? Blev det utvisning på hand då?
Ja, men jag tror faktiskt att vi fick powerplay. Jag är nästan säker på att vi fick powerplay och vi gjorde mål.
Ja. Men hur går det till då, Magnus Gällund? Han beordrar han eller hintar han? Eller vad, du sa det, men hur går det till?
Nej, men man får en klapp på axeln och så får man info om att målvakten har hett temperament, och då säger det sig självt att man ska gå och surra lite med målvakten.
Ja.
Så han har haft några härliga, liksom, jag vet inte om det var Storvreta. Vi skulle möta Storvreta borta, och då var det bara en presentation. Den hade Haglund vs Klintsten bara. Vi torskade väl den matchen 14-3 eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Vi fick storstryk i alla fall, så det spelade ingen roll. Men ja, inte rakt ut, men man fattar vad han menar.
Så den säsongen med AIK blev ju inte vad det hoppas då. Var det säsongen AIK åkte ur också eller hur?
Det stämmer. Jag var med och spelade ur dem. En tuff säsong. Jag började säsongen personligen ganska bra så. Gjorde en del mål och ja, men, jag kände att jag, ja, men, här ska jag vara liksom. Och då vet jag att jag spelade någon match lite halvkrasslig. Gjorde ändå 2 mål och kände att amen, inget kan stoppa mig. Jag kände mig helt odödlig. Och så matchen efter så spelade jag krasslig igen. Och det gick inte alls bra och jag kände mig hängig. Och så var det som pricket över i ett lagfest efter den matchen. Så då amen, kände jag mig bakis på söndagen och fortsatte så. Jag kände mig bakis typ hela veckan innan jag fattade att amen, det här är inte normalt. Och åkte och kollade upp det och det visade sig att jag hade hjärtsäcksinflammation.
Ja, det är inte att leka med.
Nej, det var tufft så. Jag är ganska rädd av mig när det gäller liksom, ja, men, döden och ja, men, sådana bitar. Och kroppens organ och liksom... Ja, jag tänker till en extra gång liksom, och så fort man hör hjärtat så blir man ju lite extra skräckslagen. Så det var jobbigt och såklart tråkigt också. Jag tänkte ju på att jag precis hade kommit in i SSL och ja, börjat ta för mig, och så fick jag skjuta upp till några månader.
Mm. Du har ju många strängar på din lyra. Barngolf är du mästare på?
Ja, men jag har inte vunnit några tävlingar, men jag är väl vass på barngolf skulle jag säga. Jag jobbade på en minigolfbana i Södertälje 4-5 somrar. Och var det dåligt väder kom det inga gäster, men jag var ju tvungen att vara där. Så att, det blev en hel del spel. Och, ja, 21 har jag som banrekord på 18 hål.
Ja, det är jäkligt bra. Är det med sådana proffsbollar då?
Ja, det har jag. Jag har ett gäng proffsbollar med mig ner till Kalmar också, så det är kul att ta med några i laget och spela.
Ja. Var kommer det från, det här barngolf-grejen?
Nej, men det är väl egentligen att jag bara ramlade in där på ett sommarjobb via kommunen. Ett så här 3 veckors sommarjobb, och sen fick jag frågan och de behövde folk hela sommaren. Då var jag kvar och sen fick jag mer och mer ansvar, och ja, men sista 2 somrarna var det nästan som man drev stället själv.
Det låter som att det inte var fullt med folk hela tiden, för det låter ju som att du också kunnat träna lite, eller?
Ja, nej, men jag tror att det var en sommar var jag uppe i 500 runder. Det var ett mål med sommaren att hinna 500 runder. Och det var även den sommaren jag slog 21 slag. Men sen har jag väl gått, ja, jag har gått banan baklänges och ja, men, jag hittade på massa olika trickshots och grejer. Det var min grej då. Och så kom polarna förbi och gjorde mig sällskap på somrarna.
Mm. Ja, det är härligt. Jag vet att jag pratade med Janne Täke som uppfann Zorro-finten. Och han jobbade ju som vaktmästare på så här idrottscenter med massa sporthallar. Och han hade ju också massa timmar över och försökte klura ut olika finter, och det var då det kom att han började och lyfta och hitta det här. Så man ska inte underskatta de här extrajobben. Så det, man vet inte vad som kan hända.
Nej, så är det verkligen.
Mm. Och jag vet att det var någon som gjorde någon sån här uträkning när det gäller minigolf, och om man skulle starta en egen bana, om man att bygga en bana och sen då hur många gäster man behöver eller spelare då. Men gick de här banorna bra, eller hur?
Ja, men det gjorde de. I Södertälje ligger de jättefint i vattnet, så att när det var fint väder så ja, men, det kom in en väldigt massa kunder, och ja, men, sen lockade väl jag dit lite extra och det var kompisar som var förbi och sådär. Men det var bra drag.
Ja. Du har vunnit kemikampen som anordnas av Chalmers universitet. Vad är det? Berätta.
Ja, men det var en kemitävling som pågick över hela Sverige när jag gick i nian. Då kunde man tävla klassvis och vinna lite priser, och sen kunde man tävla individuellt också. Då var det olika filmsnuttar med information om kemi och sådär. Och sen under filmernas gång så dök det upp olika kemifrågor då, som man skulle svara rätt på så snabbt som möjligt. Jag minns inte om det höll på i 12-15 veckor eller något sådär. Och så samlar man delpoäng och vann olika priser varje vecka och sådär. Men till slut så stod jag som segrare.
Ja, och vad tänkte din kemilärare i nian om det? Vad fick du för betyg i skolan?
Nej, det blev ett A direkt där. Hon var väldigt stolt och imponerad. Men det vart väl kanske lite väl hypat i efterhand. Så allt vad det gällde kemi efter den tävlingen. Ja, jag tror att jag hade lite fördelar där.
Ja. Hur såg dina betyg annars ut i skolan?
Nej, men väldigt bra i grundskolan. Så ja, men, A eller B i det mesta. Så förutom bild och syslöjd hade jag otroligt svårt för. Jag kanske hade haft lättare för det om jag hade gått in med en bättre inställning, men jag gav det inte riktigt chansen.
Nej. Nej, men det låter ju ändå bra. Hade du lätt för dig i skolan eller kämpar du?
Nej, men jag har haft lätt för mig i skolan. Sen ja, men såg jag det. Vi hade ett gäng klasskamrater som var ganska duktiga och det blev en liten tävling i sig och vem som skulle få bäst betyg och lite sådär. Så att ja, vi triggade varandra till att plugga mer också. Så att jag var ganska flitig under den tiden.
Mm. Ja du, vad ska man mer gå in på? Du gillar att engagera i de klubbarna du är med i. Du vill gärna kanske sitta upp på räcket, men du gillar att stå i klackar i dina klubbar, eller?
Ja, nej, men det älskar jag. Jag pratade om det senast idag att det hade varit så fint om man kunde klona sig själv och göra båda delarna. Det är så fantastiskt kul att skapa stämning på läktaren och ja, men få med hela hallen och samtidigt stötta laget. Så nu har jag ju bara gjort det i de lägena där jag inte kunnat spela eller varit avstängd. Men det är så jäkla roligt och verkligen bidra på det sättet när man inte kan spela. Och ja, det är, jag vill inte säga att det är roligare än att spela, men det är otroligt kul. Och innebandyhallarna i Sverige saknar ju den här klackkulturen och ja, jag känner väl ändå att jag har visat att när jag väl har kört så det räcker med en dåre för att få med sig hela hallen och då blir det en helt annan stämning.
Ja, det är ju så att i de här slutspelsmatcherna det finns ju flera lag som har haft bra stämning och då blir ju upplevelsen även för egentligen alla i hallen, både publiken tycker ju att det är roligare och ni spelare såklart.
Ja, nej, men så är det verkligen. Nu vart det ju bättre och bättre för oss under slutspelets gång med dels den egna klacken, men även att ja, men när vi började få klack så ville de andra lagen inte vara sämre. Så att slutspelserien mot Växjö var ju helt galen i klackväg och match 7, alltså trycket när vi gick in inför nationalsången när båda klackarna körde. Det vet jag inte om jag har upplevt i någon annan match faktiskt. Det fullständigt kokade där inne.
Ja, det måste ju vara fantastiskt kul att dels spela en match 7, men också då när publiken är lika taggad som ni är.
Ja, nej, men verkligen. Det var sån tryck och pulsen steg lite grann och vi hade ju Växjö-supporterna i ryggen samtidigt som vi såg våran klack och det var ju hur många som helst. Och så stod man där och visste att ja, om 3x20 minuter så kommer ett gäng vara glada och ett gäng var deppiga. Det var en jättehäftig känsla.
Egentligen är ju de matcherna, de ultimata matcherna med stämning för att när du spelar en SM-final eller en VM-slutspel, VM-final, så är det så många som är neutrala att man egentligen inte håller på något av lagen och sådär. Men här är det ju verkligen, antingen håller man på er eller så håller man på det andra laget.
Nej, men precis. Det blir ju helt annat. Och sen är ju, ja, det blir ju ett annat tryck också när hallen är mindre och det verkligen är. Jag vet inte hur mycket Fortnox tar in, men säg att det är runt 1 500-2 000 och när alla är där för att verkligen skrika fram sitt lag, det går ju inte att jämföra med något annat. Sen hade vi ju en jättefin klack i Globen, Lavic Arena, och det var ganska bra stämning där också. Men det blir lite mer, ja, det blir inte så nära inpå.
Nej. Själv har man spelat innebandy i plus 30 år och jag har ju rekordet och sett flest SM-finaler i rad på plats. Så, men jag har ju ingen erfarenhet av att spela en SM-final. Så jag hade ju givetvis bytt bort alla de här, mitt CV mot att spela en enda gång då. Men berätta, hur är det att att spela en SM-final?
Nej, men man, dels så här när det är första gången. Jag tror att man känner annorlunda när man har varit där fler gånger, vilket vi planerar för att vara. Men första gången så, men det var, man kände dels en enorm stolthet, och ja, men dels till att man, ja, men så här, varit med på resan och fått vara en del av det, till att komma ut och se hur många som verkligen har rest dit för att stötta fram oss. Och ja, SM-finaler har vi ju tittat på TV tidigare, och nu var vi själva där för att kunna påverka, och liksom varje aktion är viktig och varje aktion syns. Så att, nej, det är jättestort. Men att spela inför så mycket, det är ju en SM-final eller en VM-final som en innebandyspelare får vara och snudda på fotbollssiffror. Så det är fortfarande inte i närheten, men det är väl så nära det trycket man kan komma och så nära stora matcher man kan komma.
Mm. Det är ändå en ganska stor skillnad. Dels är det ju en annan typ av arena då när man går in i Globen eller Avicii Arena som den heter, kontra de här andra hallarna. Och sen de här andra typerna av förberedelser är ju väldigt annorlunda mot vardagen. Jag menar, spelar du i Premier League så är det ju det är samma varje gång, ungefär liknande publik, och det är lika stort med avspärrningar och ja, men du vet allt det där runt omkring. Hur hanterar man det så att det ändå är som en vanlig match? Fast det är ju inte en vanlig match. Eller hur ska man tänka kring det? För alla snackar, ja, men vi låtsas att det är en vanlig match, men det är ju inte en vanlig match.
Nej, alltså det blir, jag tror att alla hanterar det olika, så, och olika spelare får ju ta lite olika ansvar i beteende inför, och ja, men, som jag hann ju och skaffa mig lite erfarenheter av ja, men, efter VM och spela inför stor publik och så där. Det var ju liksom första stora testet för mig, och jag kan väl känna att man, när det var första gången, att man är lite frånvarande. Det är sjukt mycket intryck, och när vi spelade i Hartwall då, så det var fem trummisar bakom målet, och det var så mycket grejer liksom, och så mycket intryck, och helt plötsligt så tar det bara slut. Så jag försökte, ja, men jag försökte verkligen, ja, dels så försöker vi se till så att omklädningsrummet ser så likt ut vårat som möjligt. Det är ju mycket större i Avicii Arena, men att man, ja, men är öppen och vågar prata om man känner att man kanske tycker det är lite jobbigt eller är nervös eller funderar på någonting, och att man pratar om detaljer och sådär, så att man inte kliver ut på planen och med någon typ av osäkerhet. Men sen, ja, jag själv försökte väl tjoa och skimma lite extra och spela som att det var verkligen vilken match som helst, för att liksom, ja, få folk att släppa ner axlarna lite. Men det är väl klart att man kände en anspänning i omklädningsrummet innan.
Ja, precis. Jag vet, om man tittar på VM-krönikan från fotbolls-VM 1994, så pratar ju Thomas Ravelli och målvakten om det här trycket som kan komma på dig som person. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt om det var runt den här straffläggningen mot Rumänien eller om det var hela den här känslan att man i vissa situationer kan få ett flyktbeteende, eller på något sätt att man bara vill komma undan med heden i behåll när man tar sig till en sån här final och i direktsänd TV och fullsatt läktare, och så kanske det inte går så bra under en del under matchen. Hur tänker du kring sådana bitar, att man ändå på något sätt försöker fokusera på det som är viktigt och inte tappa bort sig?
Nej, men jag brukar ju tänka att det bara är innebandy vi spelar. Det finns fler hemskheter ute i världen där saker och ting är på liv och död. Vi går ut och gör någonting som vi tycker är kul. Ibland förlorar man, ibland vinner man. Man har gjort det 1000 gånger förr liksom. Man har gjort mål mot bra motstånd och man har brutit bollen av en bra spelare, och det är liksom, alla som spelar sådana stora matcher är ju tillräckligt bra för att vara där. Så det gäller väl någonstans att hitta lugnet i att man liksom förtjänar att vara där och att man har tagit sig dit och så vidare. jag kan väl känna att det var en sekvens i VM-finalen där jag försvann lite i, alltså risken är ju som sagt att man, ja, att bubblan spricker och man får in alla intryck runt omkring, och vi ledde 4-2 ju, och så var det ett powerbreak tror jag, och då minns jag att jag tittade upp mot tavlan och tänkte 10 minuter kvar, sen är vi världsmästare. Bytet efter klev in och släppte in mål. Då började man liksom titta sig runt i arenan och bara shit, det är bara 10 minuter kvar liksom. Och då direkt så small det i baken.
Ja, du pratar om VM-finalen mellan Sverige och Finland i Hartwalla arena, och jag måste faktiskt hålla med dig, för jag stod ju bakom finnarnas mål där, och när ni gör 4-2, från att jag har känt verkligen 50-50, så helt plötsligt så blev känslan att shit, vi kommer ta det, Sverige kommer ta det. Så att den känslan var nog många som kände.
Nej, och det gäller ju verkligen där att hitta tillbaka. Men det är ju otroligt svårt i de lägena när det är, ja, men så sjukt tajta matcher. Det var ju samma nu i World Games när, ja, men finnarna hade hela första perioden och har ledningen. Och, ja, det var inte jättemycket som talade för oss efter 20 minuter. Till att vi sticker iväg till, jag vet inte, stod det 5-1 kanske. Och då, det räcker ju verkligen med att man slappnar av en sekund och så är det 5-3, 5-4 helt plötsligt.
Vad läckert du hoppar från en final till en annan final till en tredje final inom loppet av ett halvår. Har du då spelat VM-final, SM-final och World Games-final?
Nej, det känns overkligt och alltså, såklart det är sjukt stort och ja, men, jag är jättetacksam för att man har liksom fått uppleva de här sakerna. Och nu blev det inte 3 av 3 guld tyvärr, men 2 av 3 guld. Men någonstans man har inte hunnit liksom, man har inte hunnit reflektera över vad som har hänt. Allting bara fortsätter ju. En vecka efter VM-finalen möter vi Jönköping borta i SSL och man är tillbaka till gamla vanliga och från 13 000 till 300 på läkten. Jag minns att det var en elev som ville se highlights från finalmatchen i VM. Alltså 1-2 månader efter. Och så, ja, men jag hade inte kollat mer på finalen eller sådär. Och ja, men jag började ju grina på plats. Då bara så här, shit, jag har varit där och vi har gjort det där liksom. Så att, jag är jättetacksam och stolt över liksom, ja, årets stora händelser och att jag, men varje landskamp är ju en stor grej i sig. Men man har inte hunnit landa i det riktigt.
Nej, jag pratade med en tränare i SSL och så frågade jag han, ja, men vem tycker du jag ska prata med nu kommande vecka? Och då var det en som sa, men det är ju självklart att jag ska prata med dig då. Du har ju, ja, inte från ingenstans, men du har slått in dig som en av världens bästa innebandyspelare. Och har du själv landat i att du faktiskt befinner dig där nu?
Nej, men nu kan jag väl ändå känna att det är mer avslappnat från min sida. När jag spelar för landslaget och jag har ändå tagit det till nästa steg och producerat lite mot de bättre nationerna. Och i början var det ju mer liv och död. Man ville göra allt för att bli uttagen till nästa landskamp och det är klart man gör det nu fortfarande, men det blir liksom inte samma stress. Man vet om att, ja, men jag platsar det här, nu är det bara upp till mig och ja, men göra mitt yttersta för att behålla platsen. Innan vet jag inte, man försökte hitta sin roll i gruppen och men ska jag spela sen eller ska jag inte spela? Jag hade lite skadestrul förra hösten också. Och jag vågade liksom inte vila för att jag ville inte riskera att inte ta en plats till EFT eller inte ta en plats till VM. Så det höll ju på att bli ganska tajt där. Men ja, nu svävar jag iväg från ämnet kanske, men ja, det är väl klart jag känner vart jag är någonstans och att jag har tagit mig långt. Men det är verkligen, nej, jag njuter lika mycket varje gång.
Mm. du pratar om landslaget, att du på något sätt har fått arbetsro på något sätt.
Ja, nej men precis. Det, ja, vi har spelat i ungefär samma femmer. Ja, men jag har fått vara med om några större matcher och jag kan fokusera mer på att spela mitt spel snarare än att hitta vilket spel som passar mot de lagen. Det kanske är det som är den största skillnaden. Men jag fick ju, jag tror att 7 av mina 9 första landskamper var mot Finland. Så det fanns liksom inte utrymme att hitta någon. Ja, man fick ju inte världens godaste känsla. Man kom in jättenervös och så var det en match till mot Finland och man hittade liksom inte rätt. Men nu har jag fått några matcher mot sämre motstånd. Där man har liksom kunnat bygga upp ett landslagssjälvförtroende, om man kallar det så. För att sedan ta med det in när man möter om Tjeckien och Finland igen.
Mm. Är du en elak rollspelare?
Ja, men det får jag väl säga att jag är. Sen är jag mycket mer, men det är en roll som jag trivs med. Och en del som kanske inte alla är lika bekväma att ta. Och en roll som jag tycker är väldigt viktig. Så att, nej, jag tycker bara det är kul att ha den rollen.
Om ditt lag Kalmarsund ska lyckas så måste du vara på topp, eller?
Ja, men ja, det är väl klart att jag måste vara så bra som möjligt för att hjälpa laget. Sen har vi väldigt många duktiga spelare och i år så har vi verkligen en bredd också som vi kanske inte hade förra året. Men det är klart att ja, det är väl en press som kommer i och med landslagströjan också, att man ska kliva fram. Jag kan förstå Kim och att han måste haft en del press på sig när han har varit ensam i landslaget och sådär. Man förväntar ju sig mer och så har han fått utmärkelse som världens bästa spelare och så vidare. Och ja, det ställer ju högre krav på en.
Mm. Ja, du spelade ju med han förra året såklart och han... Det gick ju lite upp och ner för han och han avslutade ju stark, men han hade ju lite tufft i delar av säsongen. Så hur snackade ni om det?
Nej, men han hade ju en otrolig revanschlust där gentemot Finland och ha det här guldet var ju allt han tänkte på. Då hade han lite småskavanker och sådär under hösten också. Och, ja, men i hans huvud var det ju mer eller mindre klart att han skulle spela VM, så han kunde ju verkligen lägga allt fokus på VM, medan jag var tvungen att göra allt för att ta mig dit först och främst. Så. Men han är ju verkligen en sån spelare som, ja, det är han som gör mål i semifinalen, det är han som gör mål i finalen och han kliver fram många gånger under slutspelet och nej, när man behöver han som mest då brukar han vara där.
Mm. Tänker också att han tar ju en stort ansvar i Kalmarsund också, både på plan och utanför plan i media, och är en ambassadör för klubben och sporten och så. Och det ska man ju också då hantera förutom att hålla sig frisk och leverera på plan. Hur tänker du kring den biten? För det borde väl vara ganska naturligt att du också behöver axla den rollen mer och mer nu med tanke på vad du har haft för det sista året.
Ja, nej, men så är det. Det är ju, det blir ju mer medialt och ja, det är fler som kollar på en, det är fler som känner igen en. Det blir ju verkligen mer fokus på en när man är med i landslaget. Och det kräver ju också ett större ansvar kring men, kanske vad man säger i media eller hur man beter sig på planen eller vad man gör utanför planen och så vidare. Nu säger jag inte att jag springer runt och stökar och sådär. Men det blir ju lite vi som får visa vägen för gruppen på något sätt. Sen har vi ju väldigt många ledare i laget i övrigt också. Men ja, till exempel inför SM-finalen så var det väl jag och Kim då som har spelat någon match som är liknande liksom då. Fick vi prata lite om det. Även schweizarna och ja, men Langer också. Fick ju prata om sina erfarenheter av större matcher inför publik. Och man kan agera bollplank och sådär. Jag pratar ju själv jättemycket med Kim om, ja, jag har ju ingen aning om hur VM skulle vara inför. Och han berättar mycket om hur det kunde vara med stämning och rutiner innan match och sådär, som gav mig ett lugn.
Mm. Exakt. Och vi vill ju att den här idrotten ska ta några steg fram, och du kommer ju vara här en av de här profilspelarna om du fortsätter leverera. Och då när mikrofonen kommer fram så behöver man ju leverera. Jag tänker på senaste VM:et här när Nils Bert verkligen bjöd på sig själv och gjorde ett uttalande som behövs i innebandyvärlden, som gör att det blir lite uppmärksamhet och att allt inte behöver vara så himla polerat på något sätt, och att det också kanske är en uppmaning att det är så vi lite måste jobba också och vara spontana. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag har väl aldrig varit någon som håller igen heller i att säga vad jag tycker och tänker. Sen kanske jag inte tänker jättelångt när jag är i affekt direkt efter en match eller sådär, eller en periodpaus för den delen. Men alltså, jag tycker att alla bara ska säga det de tycker, och Nils Bert gjorde det. Och det är väl klart att förlorande sidan stödde sig på det. Ja, det hade kunnat vara tvärtom och så vidare. Så det är en kul grej bara. Jag såg inget problem alls med det uttalandet.
Nej, egentligen inte uttalandet jag är ute efter, utan mer att man faktiskt, att det är viktigt att man som innebandyspelare, när Sveriges Television står där med mikrofonen, att man på något sätt ändå levererar och försöker, kanske inte bjuda på en show, men att man ändå tar i ända från knäna när man levererar och inte bara säger att men det var kul att vi vann, utan att man på något sätt... Jag menar, det finns ju många som gör det i medievärlden på alla sätt, medan vi i innebandyn är lite försiktiga.
Nej, så är det verkligen. Men det känns som att innebandyn är en sport som... Det kan ju vara för att den inte är så stor, men det känns som att allt blir så jäkla personligt hela tiden. Och jag tror att det är därför det kommer så mycket alibisvar. Men det är väl klart att innebandyn måste ta för sig mer under den korta tv-tid vi får. Det är väl VM och SM-final, och annars är det ju ingenting som når ut till andra än Sportexpressen-följare då.
Nej, precis. Ja, men det är ju faktiskt lite roligt så här, med, för att när man exempelvis bevakar ett VM då, så finns det inte så mycket att bevaka, och så säger vi att ni förlorar en gruppspelsmatch mot Finland då. Och då när man försöker då komma som reporter och ställa en fråga så här, men varför förlorar ni? Då kan man faktiskt mötas av så här lite psykoblickarna. Vad fan, varför frågar du mig det? Men det är ju ganska naturligt. Mm. Jag menar, om jag kommer fram med en mikrofon och ni har förlorat med 4-3 en gruppspelsmatch, så det är självklart, man vill ju veta varför. Eller tycker du att man bara ska prata om de positiva sakerna? Att men det var ju härlig stämning på läktaren, eller vad?
Nej, man måste ju trycka på lite ömma punkter och våga ställa jobbigare frågor. Och sen är väl det en ganska, alltså, det är väl en självklar fråga ifall man förlorar. Men sen får man väl bemöta det på ett schysst sätt, åtminstone ställa upp och svara då. Men ja. det finns ju ofta en anledning. Och sen om den anledningen är att man bara var alldeles för dålig helt enkelt, ja men då är det väl så. Eller om man vill skylla på domaren eller vad som helst. Men jag tror att man måste lyfta de sakerna som är dåliga också. Man kan inte bara hålla på gulligulla och det var väl helt okej med publik idag, eller domarna gjorde väl en helt okej insats ändå. Alltså man får väl belysa alla problem som finns och allt som är dåligt för att försöka ta det till nästa nivå, så att innebandyn kommer någon vart. För nu, ja, jag tänkte jag säga att jag har varit med hur länge som helst, men även 5 säsonger i SSL nu, och det har liksom, det har ju inte hänt mycket med sändningar, och det har inte hänt mycket i hur mycket man har nått ut till folk, och domarnivån tycker jag har blivit sämre, och det är liksom
Vad är det som är dåligt med domarnivån då, tycker du?
Nej, men jag tycker att det är alldeles för få domare man kan prata med. Det är klart.
Hur vill du att man ska prata med domaren då?
Ja, svenska helst. Nej, men ha en konversation. För det finns verkligen alldeles för många domare där ute som verkligen så bara sätter fram handflatan och men vägrar ens prata. Sen kan jag förstå om en spelare kommer och bara gapar och skriker. Men till och med då så tycker jag att domaren är skyldig att svara eller säga någonting. Annars blir man ju ännu mer förbannad. Det finns ju några domare som gör det väldigt bra och man kan liksom ha en skön konversation med. Ja, men Håkan och jag till exempel, vi har haft våra duster och jag gapar på honom. Men direkt efter kan man ändå ha en dialog om att men fan, jag såg det där tjuvknepet du gjorde där. Jag släppte den här gången, men gör det ändå, åker du. Alltså man kan...
Men vad är det han gör bra då? Då som domare, tänker
jag. Nej, men han berättar vad han har sett. Han är tydlig varifrån han har sett det. Han förklarar att ja, men det var tredje gången du gjorde så här, så nu måste jag ta ut dig. Ja, bara, alltså det är verkligen så simpelt som att prata. Det finns verkligen domare som vägrar. Alltså de stänger munnen fullständigt. Om man har en fråga eller att ett domslut var tveksamt och sådär. Ja, men säger man till Håkan, ja, men vad fan, det var ju vår boll. Nej, jag såg att det var en touch på motståndaren, eller att det var en touch på eran spelare till exempel. Ja, men då har man i alla fall fått ett svar.
Ja, och det är ju svårt för dig att snacka vidare då, eftersom du har fått ett svar.
Nej, exakt. Och sen kan man efteråt bara, jag vet att den touchar på våran. Eller man kan ha en skön... Jag ska inte säga att man ska springa och vara kompis med domarna, men man ska verkligen kunna ha en dialog med dem. Det är alldeles för många som, ja, det känns som att de verkligen längtar till matchen är slut och att det är bara ren ångest att vara på plan.
Ja, det känner man som spelare, eller?
Ja, nej, men det gör man. Vissa springer iväg från situationer och ja, man tar det med dubbelutvisningar, det är något man kräks på.
Ja, hur menar du? Vad menar du med dubbelutvisningar? Den nej. Nya regeln nu som... Nej, dubbelutvisningar. Ja, precis, ja. Nu jag trött i huvudet. Ja. Man gör det enkelt för sig.
Ja, alltså det kan vara... Men jag är ju med i en del situationer framför mål, som att jag står där ofta och ja, men säger att jag missar en retur och träffar målvakten. Det händer ingenting. Och så kommer deras back och står upp för sin målvakt, vilket jag tycker är helt rätt. Konstigt annars. Och backen går på mig. Om jag går på tillbaka, ja, då åker vi båda ut på en dubbelutvisning. Står jag med händerna bakom ryggen och han kör över mig fullständigt, ja, men då åker jag för slaget innan. Det är liksom, det är så mycket utvisningar bara för att. Och det är väl sådana grejer jag kan känna. Ja, men, mina kompisar då från Södertälje med lite annan bakgrund som har kollat på innebandyn. Det är liksom det de skämtar om, att det är en töntig sport. Det är liksom, den låga domarnivån bekräftar ju bara det.
Ja. Men vad du egentligen belyser, det är en situation då i SSL som har blivit lite vedertaget, att det är så man gör, att som domare då, att man egentligen kanske inte riktigt har kontroll på den första situationen, utan man utgår från att får du en kyss i andra läget så har du alltid gjort någonting, och då tar man en i varje lag.
Ja, men typ. Och sen kan det ju vara små situationer. Det har varit flera fall senaste säsongerna där röda kortet har visats för lite smågruff och så här, när spelare visar känslor.
Det är väldigt för det är ju det publiken som betalar, som får våran sport att existera på elitnivå, eller på att säga. Klart den existerar utan betalande åskådare, men det är ju det man vill se, den här kampen. Och någonstans så kanske jag som åskådare vill inte se att ni är bästa kompisar, även om ni spelar ihop i landslaget. Men när just den här SSL-matchen är, då vill man ju faktiskt se att ni... inte helt kommer överens stridens hetta.
Nej, men så är det verkligen. Och jag menar, det är väl klart att vi tävlar för tävlingens skull och vi tycker det är roligt att tävla och vinna och så vidare. Men å andra sidan så är det ju, alltså det är en underhållnings bransch till viss del, och folk betalar ju faktiskt för att komma och titta, och ja, blir det avblåsningar hela tiden, och så fort det visar tjänster då ska man liksom få bort det, och nej, jag tror inte det lockar fler åskådare till hallarna. Jag vet ju, ja, nu är det väl klart att det är folk jag känner, men jag vet ju att när jag spelar så är jag inblandad i väldigt mycket situationer, och att det är kul att kolla på. Jag vet när jag kollar på andra SSL-matcher, jag älskar att kolla när St. Kjell spelar till exempel. Och ja, det har väl
Det händer saker. För man vet inte vad som ska hända, eller hur?
Nej, exakt. Man vet inte vad som ska hända. Det händer saker hela tiden, och man ser att han är beredd att dö för att vinna. Och jag menar, det ger en sån kick till tittarna, vilket gör att det är kul att titta på matcherna. Om det blir minsta gruff och så åker man ut och så bara dör sitt och, ja, men låt folk brottas lite. Fan, om det är knytnävslag inblandat, ja absolut, då kanske man kan skippa det. Där är väl inte innebandyn än, men sen, ja, man kan ju tycka olika om det. Men lite känsla måste det få vara. Det måste få smälla, och man måste få ge igen om någon slår på ens målvakt till exempel. Det är bara, alltså, skicka han i backen. Vi måste få till saker som är kul att titta på. Det är inte kul att titta på när folk spelar back-back eller tar burskydd. Och det är ju inte kul. Det är kul när det blir mål, och det är kul när det blir tjafs. Det är ju det som är kul. Ja, någon tunnel här och där kan vara kul. Men alltså, ja, 40 minuter är ju bara piss. Så, oftast.
Mm. Ja, men jag tycker det är intressant det här du tar upp här. För att någonstans så funderar man vem som leder sporten, alltså vem som leder SSL, för att det ska vara häftigt, roligt och underhållande. Är det domarkommittén som bestämmer gameplanen för hur en SSL-match ska se ut och fungera? Är det spelarna? Är det klubbarna? Vem är det som styr det? Jag tänker många gånger att det faktiskt är domarkommittén och domarna som styr det här som du lite pratar om. Vad det ska tillåta och inte tillåta. Eller hur tänker du?
Ja, men det måste ju vara, alltså det är väl först och främst regelboken, eller de som skriver reglerna. Sen är det klart att domare kommer att tolka reglerna olika, men vad ska man säga, högsta nivån på vad som är tillåtet är alldeles för låg. Man märker en jätteskillnad bara när det är internationell innebandy. Om man ser till situationen, ja, men första situationen i VM-finalen när St. Kjell kör över Pylsy och så blir det gruffigt efter. Jag menar, i SSL det hade ju varit rött kort på både St. Kjell, mig och Stenfors i det läget. Men det måste ju varit en av de roligaste sakerna att se, ja, men som tittare. Och då gäller det att tänka vad, ja, men hur ska vi få sporten större om vi inte gör något för att locka fler tittare?
Ja, exakt. Sen om man vänder på situationen här, det är en hel del av de som tittar och lyssnar på det här som kanske har domarperspektivet eller förbundsperspektivet. Men vad kan spelarna göra, eller vad kan spelare som du göra för att klimatet tillbaka till domaren blir bra? Ska de acceptera dina spontana utbrott eller kommentarer, eller ska de ha den förståelsen för att du är så uppe i varv och vill få bollen i mål och skydda bollen från att gå in i ert mål? Alltså vad, hur,
alltså så länge det inte är riktat, alltså så länge man inte liksom hotfullt eller otroligt aggressivt riktar något mot domarna rakt på, så tycker jag inte att liksom, ja, men om jag, ja, vet jag, kör över allt och alla för att få in bollen i mål. Nu är det en bit kvar innan innebandyn ser ut så förmodligen, men så länge det inte är uppenbart att man vill skada, att det är tydligt att jag är beredd att offra min kropp för att bollen ska in, eller jag är beredd att offra min kropp för att stoppa bollen från att gå in, eller stå upp för en lagkamrat och sådär. Alltså det är ju svårt, för det måste ju verkligen ske samtidigt, och nivån måste ju verkligen då vara bestämd att den är högre. Men jag tycker man kan släppa på betydligt mer. Och man visar ju internationellt som sagt att det går att släppa på betydligt mer.
Mm. Men vad är fair play mot domarna som spelare? Jag menar, att uppvigla sin egna publik mot domarna, är det schysst? Eller vad?
Nej, alltså schysst skulle man inte säga att det är. Men ja, om domarna får lite bättre betalt så har jag ingenting emot det faktiskt. Alltså så det ja, det är väl klart att de inte ska ha en pissig arbetsmiljö. Men då får man väl slänga på några extra tusenlappar. Och ja, några sådana situationer brukar det inte. Publiken eldar igång sig själva och publiken eldas igång av att det uppstår situationer. Mm. Men det är just det att man måste tillåta mer situationer.
Ja, jag är med där. Samtidigt är det ju många som är oroliga för att sporten då ska bli farlig och att det ska bli, att det blir mer skador och den här biten. Hur tänker du kring det? Eller tycker du att det bara är på SSL-nivå som man ska släppa på och göra lite annorlunda? För jag tänker ju lägre ner så är ju domarna kanske inte lika bra som på SSL-nivå och spelarna kanske inte har lika bra koll på sig själva som de har SSL.
Nej, men jag tycker det är en skillnad också på att gå ut för att skada eller att gå in i en situation som riskerar en skada. Jag kan inte, kommer någon i full fart så kan jag inte sätta ut ett ben bara för att det ska bli en smäll och hända något på det sättet. Jag menar mer, det är främst liksom dueller nere i hörn så länge det inte är armbågar och grejer. Låt det gruffas, låt någon brotta någon över sargen och sen är det klart. Folk ligger ju inte i sådana situationer, så säg att man hamnar med någon i ett sarghörn och man flyger över sargen. Man ligger ju inte kvar och brottas i 10 minuter. Det är ju verkligen, det blir ju bara en kort stund. Men där och då så blir det ofta, det blir en dubbelutvisning.
Mm.
Istället för att släppa det och få mer känslor i matchen. Och det är många situationer framför mål. Man kanske markerar revir om någon är på ens målvakt. Men man håller ju inte på i 20 minuter. Och det är ingen som börjar slåss med knytnävslag även om domarna skulle gå ut i hallen. Sker sånt på lägre nivå, men då kan man börja straffa. För man ska inte vara ute efter att skada folk. Det är inte det jag vill att sporten liksom ska bli. Men det är just de här, det är så mycket avblåsningar och det är så mycket utvisningar där det bara visas lite känslor. Sen är det klart att jag har ingen koll på regelboken. Det säger väl sitt efter alla utvisningsminuter, men det måste ju finnas något sätt där man kan hitta en bra nivå utan att strypa känslorna.
Ja. Nu får du känna på den här frågan. Vilka lag hatar du att möta och vilka spelare hatar du?
Ja, det är en väldigt bra fråga, för jag kan säga innan jag kom med i landslaget så hatade jag nog allt och alla som inte hade samma tröja som jag hade på mig. Men sen har jag fått en annan bild. Alltså för mig har det verkligen varit rent hat. Så att säga att man har mött Nils Bert till exempel. Jag har ju verkligen avskytt snubben. Och vi har haft många heta bataljer. Och man funderar på hur ska det bli nu. Ska vi spela landslaget ihop? Men sen får man ju... med många av de spelarna som är stökiga. Eller som man har tjafsat med. Har man nu lärt känna. Förstår att det är skillnad på innebandy och person. Och vi har fått vinna saker tillsammans och så vidare. Så att... det har blivit annorlunda för mig efter, samtidigt som jag liksom, det har ju inte undgått någon som sagt att jag och Sankell hänger en del i landslaget, och när det vankas semifinal då var vi på varandra ändå. Det blir ju ens jobb liksom att offra allt för vårt lag, och vi är ju sådana spelartyper, och då får vi stå i vägen för varandra, och om vi ska skicka varandra i backen om det som behövs, då får det vara så, och sen vet vi om att vi kan ha kul ihop sen i landslaget eller när man ses vid sidan av. Men på planen då går man in för det. Men nu svarar jag inte på frågan. Men jag skulle säga att den som är absolut jobbigast att möta, det är ändå Nils Bert.
Vad är det du avskyr att möta han?
Nej, men jag har alltid tyckt att han, för jag har alltid tyckt att han får med sig allt nere i sarghörnen, och sen är han ju stark och tung att möta, och men man kommer oftast inte förbi innan han får tag igen, och så är den situationen körd, och jag har väl inte lika mycket muskler, så att det är en tuff match för mig. Men det är också sådana situationer. Det blir ju någon hatkärlek på något sätt. För att jag själv älskar ju den typen av situationer och den typen av innebandy. Så jag söker mig ju gärna till sånt också. Men han är väl en av de som är tuffast att möta, om man formulerar det så istället. Och i lag, ja, det är väl klart att Växjö är ett lag som man verkligen vill slå. Så, och att ja, men, känslan av att de förlorar är nästan skönare än att vi vinner. Så det var en euforikänsla efter semifinalserien. Och Mullsjö är väl också ett lag som man har haft svårt för. Men sen har ju de haft sådana spelare som triggar mig. Och ja, men det är ju på samma sätt som man verkligen hatar dem, så är det ju de matcherna man vill spela. Men nu har ju de tappat både Sankell och Ganevik, så det kommer att bli lite skillnad där också.
Tänker Sankella här då, det är lite ömsesidig respekt som ni ändå har för varandra, att ni ändå då kan umgås då i landslagssammanhang, men ni kan puckla på varandra när ni möts.
Ja, nej, men vi har pratat en del om det, så det var ganska kul, för ja, jag har ju verkligen, som jag sa, jag har ju hatat folk på riktigt, och han har ju varit mer avslappnad till det hela, och i början så var jag ju ärlig och sa, men jag har hatat dig liksom, jag tål dig inte egentligen. Men han sa, vad fan, du släpper inte det eller? Och ja, men vi har ju hittat varandra i att vi är väldigt lika i spelstil och spelsätt och sådär. Och ja, men vi vet om att ja, det är vår roll att ta. Det skulle inte funka att ja, men om Sankell är framme framför vårt mål eller framför deras mål, och så kommer jag där och det blir känslor. Ja, men då kan ju inte vi, ja, båda vi är ju de spelarna som är oftast drivande i sånt. Då kan ju inte vi, bara för att vi spelar landslaget ihop, ja, men stå och snicksnacka vid sidan av. Det är ju två olika tröjor man bär, och jag menar, när jag spelar här i FBC så kommer jag göra allt för att Sankell ska förlora allt mot oss, liksom att det ska gå skitdåligt för honom. Men medan i landslaget så vill jag han det bästa liksom.
Ja, men det låter som att han gillar dig för att du är rak och ärlig och är man nog att säga det face to face, att fan, jag har hatat dig, eller jag hatar dig, eller ja, har gjort det.
Ja, nej, det har varit, jag skrattar mycket åt det, och det är samma när vi har bott ihop och mina kompisar har ringt och så här, vad fan, bor du med Sankell? Du har ju sagt att han är helt dum i huvudet. Så att det
vad nej, säger han, du då? Vad säger du till dem då? Att du spör han precis, eller?
Ja, nej, jag säger bara, det är han fortfarande, man kan ha kul ändå.
Ja, men det är härligt, för det är också det här när man blir landslagsspelare och etablerad, så möts man ju ofta i de här avgörande matcherna. Hur ska man förklara, om man översätter det här till fotbollslandslaget, så är det ju inte den typen av konkurrenssituation. Jag menar, där är ju alla utspridda över hela världen mer eller mindre, medan ni är ju verkligen, ja, ni möter varandra. Är det semifinal i SM så är ju nästan alla landslagsspelare samlade i de klubbarna.
Nej, och det är verkligen så. Det är ju de ledande spelarna, eller det säger väl sig självt, men det är ju de ledande spelarna också. Så att det är ju liksom inga, ja, det är ju inga tredje line eller fjärde line spelare man möter och liksom ska försöka vara sitt rätta jag emot, utan det är ju de ledande spelarna, och det är spelare som är vana att vinna och spelare som har spelat viktiga matcher och ja, men är proffsiga i sitt sätt att vara. Jag kan ju inte ändra på mitt spel som har tagit mig till landslaget bara för att jag möter en landslagsspelare till exempel.
Exakt. Finns det så otroligt mycket att prata med dig om. Vi skulle kunna prata ännu mer om VM, gå in och grotta in oss i det. Vi skulle kunna prata ännu mer om vad ni gjorde i USA och hela den biten. Men nu har vi pratat jättelänge och vi får ju se till att prata någon mer gång, för jag tycker det har varit hur kul som helst att prata med dig. Men vi har ju en ny säsong som är igång. Inte tävlingsdelen riktigt än, men alldeles snart så ska det spelas ett nytt VM i november redan. Och Kalmarsund ska fortsätta på den här otroliga resan som klubben är och laget är. Där ni siktar väl på att gå minst lika långt det här året, eller?
Ja, i år blir det SM-guld. Det är det enda som finns på kartan. Nu har vi varit med en sväng i Avicii Arena och nu är det guld som gäller. Vi har förstärkt truppen och ja, de som har kommit från utlandet har fått en säsong till i laget och staden.
Hur ska ni vinna?
Ja, Kim slår över några diagonaler till Mackan Johansson som smäller upp dem i krysset. Det är väl en grundplan. Nej, men vi har en helt annan bredd nu. Vi hade en hel del skadestrul både under hösten och i slutspelet. Ja, men Björkström var borta till och från. Nu har vi spelare som liksom kan täcka upp ifall sånt skulle hända och vi kommer inte bli lika manglade av frånvaron, samtidigt som vi kommer ha en tredje femma som har en helt annan nivå i år jämfört med förra året.
Ja, och sen har ni en hel förening och hel stad bakom, eller en hel kommun kan man säga. Det är ju verkligen innebandyfeber i stan. Och även damlaget ska ju spela SSL här. Vi behöver inte prata damerna här, utan men eller hur?
Ja, men folk andas ju innebandy här. Nu har det varit ett litet break och Kalmar FF har gått ganska bra. Så det är väl klart att de har snott några andelar. Men, ja, men hela slutspelsträckan egentligen, intresset blev ju helt enormt. Och det var ju hur många som helst som åkte upp till Avicii Arena för att se finalen. Och ännu fler som kollade hemma. Ja, men det har verkligen blivit en grej här nere. Så att är man innebandyspelare i FBC Kalmarsund så får man känna på ja, hur det är att vara liksom proffs på så sätt att men, du kan inte gå och handla utan att någon känner igen dig eller gå på stan och så vidare. Folk snackar innebandy och man pratar om veckans form på träningarna och man pratar om nästa match. Och det gör ju att man liksom vill ge ytterligare för att göra dem nöjda när de sen kommer och kolla på matcherna.
Ja, men jag tänker just där att ni tog er till den här finalveckan och Stockholm. Det måste ju betyda mycket för föreningen och allt det här runt omkring. Har ni märkt av någonting att klubben och laget tog det här lilla extra steget? Att ni faktiskt tog er till SM-final och allt vad det innebär med att väldigt många åkte till Stockholm och den mediala uppmärksamheten som då hamnar på er och staden och hela den här biten?
Ja, nej, men det har ju varit jättemycket medialt och ja, men, ännu fler som är intresserade av innebandy och många som hoppar på tåget ja, men, under slutspelsresans gång. Och, ja, men, damerna gick upp också till högsta serien som du nämnde innan. Det är mycket som går bra kring FBC Kalmarsund just nu och jag vet att de jobbar stenhårt nere på kansliet för att liksom fortsätta rida på den här vågen. Det gäller ju verkligen nu i början att man ja, försöker locka tillbaka publiken så snabbt som möjligt och bygga upp någonting, kanske redan från start. Vi hade väl inte jättemycket publik i början förra året. Sen var väl inte vi ensamma om det efter covid och så, men det är verkligen någonting på gång som man kan göra mycket väldigt bra saker av. Vi har haft event på stan och lite sådär för att stärka ytterligare.
Hur tänker du att det kommer gå i SSL? Hur kommer det gå för Falun, Storvreta? Hur kommer det gå för AIK som är nykomlingar? Gävle som är nykomlingar som har värvat lite. Kampen i Umeå här, Dalen, Torengruppen.
Ja, men Falun ser ju jättestarka ut. De har väl inte tappat något. Magnus Jansson kanske då. Men jag tänker att det är vi i Falun och Växjö som kommer slåss om det. Jag tror att Storvreta missar semifinal faktiskt i år. Linköping känns spännande. Helsingborg ska bli intressant att se hur det blir nu. De har ändå tappat några. Det ska bli spännande att se hur Emil Lindström får till det där. AIK hoppas jag verkligen håller sig kvar. Stockholm behöver ett innebandylag i högsta serien, och jag har en jäkla respekt för de spelarna som stannade kvar när vi åkte ur och tog upp AIK igen. Och jag delar av ledarstaben är ju densamma, så att, jag hoppas verkligen de fixar det och får möjlighet att bygga upp någonting bra i Stockholm. Gävle väldigt intressanta såklart. Tror de klarar sig, bör de göra, och hoppas också. De har ju en väldigt fin arena som förtjänar SSL innebandy.
Verkligen. Men egentligen båda lagen från norra allsvenskan, att de tog steget upp, var ganska överraskande, både AIK och Gävle, eller?
Ja, Gävle, ja, de trodde jag faktiskt inte på alls. De tog ju Nykvarn var det först, va? Och sen Karlstad, tror jag det var. Ja, exakt. Ja, nej, där trodde jag det var som skrivet i sten att Nykvarn skulle gå upp. Men så blev det inte, och det är väl skärmen med innebandyn. AIK hade väl en lättare väg, så där såg man ändå, där såg jag det som möjligt. Men ja, vilka som åker ur nästa år, det tror det blir Hagunda och Dalen faktiskt som ryker nästa år.
Ja, det återstår att se. Det är ju ganska intressant. Hade jag ställt de här frågorna till dig för några år sedan, så var väl du SSLs den som var sämst på SSL, eller?
Ja, det stämmer. Jag har inte kollat en match förrän jag själv började spela i SSL. Det var otroligt dåligt insats. Sen är det väl för att jag verkligen satsa på hockeyn så länge, och ja, när jag kom upp i U19-landslaget så hade ju folk koll på, jag visste Kim Nilsson och jag visste Martin Östholm, tror jag. Det var de två gubbarna jag liksom visste att de fanns.
Men inte ens Niklas Yde då?
Ja, så ska jag vara ärlig, så hade jag något, jag vet inte, hade han börjat kommentera då eller inte, det vet jag
nej,
inte.
Jag vet inte.
Men jag hade otroligt dålig koll, medan de andra hade koll på vilka blad de spelar med och Linder och sådär. Så insatt är man inte nu heller, det har jag ingen intresse av, men jag kan kika en massa innebandy.
Nu är det ju ett tag kvar tills matcherna till serien sätter igång, men är det någon match du redan har tänkt, ja, men den ska bli kul att spela?
Ja, men dels så är väl hemmapremiären det som är närmast mot Växjö. Det kunde inte bli en bättre start. Jag hoppas det blir en riktig kanonmatch och att det kommer mycket publik från båda sidorna. Men sen är det självklart matchen mot AIK i Solnahallen som jag ser fram emot att komma tillbaka dit och spela. Det ska och speciellt.
Ja, då kanske även lite polare tar sig dit hemifrån, eller?
Ja, nej, men precis. Det brukar ju inte vara så lätta avstånd för dem. Uppsala är väl helt okej. Men AIK är ändå en rimlig bit att åka. Och så får vi hoppas att Nykvarn går upp nästa år också.
Ja, och om du gör mål i Solnahallen, kan du lova någon dans, eller?
Ja, det vore ju kul. Vi får se om publiken ropar efter någon dans eller inte. Men jag skrev till Binge igår faktiskt att han ska få se på lite bagi i Solnahallen igen. Och då skrev han tveksamt. Så vi får se om han menar att jag inte gör något mål. Eller. Vi får se. Nej. Se hur det blir.
Ja. Du, jag tänker att vi, Kevin, här avslutar det här samtalet. Jag måste säga, ett av de roligaste samtalen jag har haft här i den här podden. Du är ju helt grym. Skitkul att höra dig berätta om din kärlek för kebab och allt annat här. Hur tycker du att det gick?
Nej, men trevligt att surra. Man kommer in efter ett tag och så blir det ett naturligt samtal. Så det är alltid gött att surra lite.
Ja. Vem är den bästa hockeyspelaren? Nu ska vi avsluta här, men nu ställer jag bara lite. Alla som orkar lyssna kvar här, nu kommer ni få höra krämet här. Men vilken är den bästa hockeyspelaren genom tiderna? Och i Södertälje också då, vilken är den bästa hockeyspelaren? Om vi börjar med hockeyspelaren, vilken är den bästa hockeyspelaren?
Oj. Ja, det är en bra fråga. Men det Connor McDavid gör just nu är ju... Ja, han är från en annan planet. Så att jag får väl säga honom även om han håller på nu. Jag har inte sett så många av de äldre gubbarna. Men i Södertälje så Robert Karlsson, det är min absoluta favorit. Och han, det hänger en bild på honom i omklädningsrummet också. Det var en riktig kämpe för SSK.
Då tänker jag att vi avslutar med det. Tack så mycket för att du ville vara med.
Fint, tack själv.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.